Jag vet inte om du någon gång har varit tvungen att skriva med vänster hand. Kan hända att du har haft ett bandage eller så. Om du är högerhänt, ja. Men nu alla är ju högerhänt. Men om man är vänsterhänt så får man tänka tvärtom. Det är också en bra övning. Så här. Men om du är högerhänt så kanske du var tvungen att skriva med vänsterhänt. Det hände mig en gång. Och vi behöver inte gå in på de detaljerna, men det har hänt mig i alla fall. Jag vet att det är lite jobbigt så. Vi kan göra det. Vi kan göra det. Men det är inte naturligt och det är inte självklart. Ibland i våra liv så får vi vara med om sådana här tillfällen där vi upplever att det här är verkligen inte att skriva med vänster hand. Det här känns så hemma hos mig. Så naturligt, så bara ett med mig. Och det är en glädje i våra liv att få uppleva det. Att tänka, där, nu känner jag mig ett med det här. Så här skulle jag vilja att jag hade det många gånger i mitt liv. Och jag tror den glädjen, det är någonting av Guds glädje i vår glädje som vi kan få känna. Och det är fantastiskt tycker jag att få vara med om det som människa. Jag vill börja den här predikan med att berätta en liten händelse som hände mig när vi bodde mycket ju när vi bodde i Skara, för det var så lång tid, men det var när vi bodde i Skara och på väg hem. Där på ett ställe så var det en man som hade snubblat över en sån här, ni vet, sån här cementblock som ligger ibland i cykel, så att man ska inte köra där eller så där, och han hade cykel. Och så hade han något paket där bak och så hade han snubblat och han låg liksom nerlutad så här. Och att han hade gjort sig riktigt illa för det blödde från foten. Så jag stannade och frågade, behöver du hjälp? Ja, det är nog bra, sa han. Nej, förresten, sa han. Jo, men jag behöver nog hjälp. Så ändrade han sig. Och så knegar vi iväg bort där han bodde. Han hade köpt någonting på Jula som man hade ett stort paket på cykeln. Och så hjälpte jag honom. Vi höll i cykeln bägge två och han höll i paketet. Och han pratade väldigt tyst, den här mannen, så att jag fick säga va hela tiden så där. Men så kom vi till hans lägenhet. Och jag vet inte om du varit med om det någon gång, men när vi kom in i lägenheten och då var vi... Och vad jag minns en tvåa, så kom vi in i lägenheten och det var fullt med grejer överallt. Precis smockfullt överallt. Och jag förstod ganska snabbt att han var en sån här samlare. Jag blev lite paff, men så blir det liksom ett litet utrymme, en tystnad. Och så hittade jag ett utrymme i alla fall. Jag vet inte varför, men plötsligt säger jag så här, att det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut, för Gud älskar dig och tar emot dig för Jesus skull, säger jag. Det kom blupp så där, ni vet, bara kom det. Och då blir den här mannen gripen till sitt innersta och ser tårarna börja komma. Och här är en människa som har sagt något för. Han är i någon situation, det är jag alltså. Och Gud rör den här människan. Tårarna kommer från hans hjärta, från hans ögon. Och jag tänker, det här är ju stort. Så här kommer jag precis bara rakt in i någonting som var liksom lite förberett. Och då säger jag så här, pröva och be ikväll. Och så försöker jag ge lite vägledning till honom. Och så säger han tyst. Nästan väser fram sig och säger, min pappa är kyrkoherde, säger han. Va? Ja, men då har du barnatron där? Ja, sa han. Och så pratar vi om det och så visar det sig att hans liv också var bekymmersamt, för han hade diabetes. Och så blev jag lite orolig, för jag kunde inte så mycket om det. Så har du någon som tittar till det? Ja, det hade han någon kontakt med vårdcentral. Och så lämnar jag honom där och så går jag därifrån. Och när jag går därifrån så tänker jag, vad har jag varit med om egentligen? En man som jag ser ligger där. Jag frågar, ska jag hjälp? Nej, jag kommer in och jag ser att det här är rörigt i hans liv. Och då blupp kommer det liksom om Guds kärlek. Och någonting händer i mannen och så tänker jag, jag vill vara med om det här alltid, Gud. Det är så här jag vill ha det i mitt liv. Så känner jag bara att den gången skrev jag verkligen inte med vänster hand utan med höger hand. Och det är en glädje att få uppleva att det stämmer i våra liv för oss själva, men också för andra människors liv. Och vi ska läsa en text idag från Apostlagärningarna 8, 26 och 40, där vi hittar någonting av det här. Det handlar om Filippus. En Herrens ängel talade till Filippus och sa: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick, och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Och nu var han på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som förs bort att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sa till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Är det sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten, och hovmannen sa: se, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Ashdod och gick där omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Jag skulle vilja dela från den här texten tre saker som gör att vi liksom känner oss hemma hos oss själva, men också för människors skull. Och det här är ju någonting som händer. Filippus, han var i Samarien. Det hade blivit en förföljelse eftersom Stefanus var dödad, hade lidit martyrdöden, och alla i Jerusalem kristna spreds ut. Det var bara apostlarna som var kvar. De spreds ut över Judén och Samarien, ut över landet. Och Filippus, han kom till Samaria, och han förkunnade evangeliet om Jesus. Det blev stor glädje i staden, stod det. Och det blev kraftgärningar och många blev botade, och det hände så mycket. Det blev en stor glädje i hela staden, stod det faktiskt. Så det var liksom vad vi brukar kalla väckelse på gång här. Och det som jag tycker är så fascinerande är att Gud gillar det, men han missar aldrig den enskilda individen. Han har fokus kvar på den enskilda individen, och det ser vi här. Så när Gud säger, eller en ängel säger till Filippus: gå ut på den vägen som leder ner till Gaza, så kunde ju Filippus ha tänkt: är det värt det här? Är det värt att lämna det här som är så stort och välsignat nu för att gå till någonting som man inte vet, Gud? Och då har jag tänkt så här, att när man läser den här berättelsen så ser man att för Gud är en enda människa värt allting. För en enda människa är Gud värt allting. Så den första saken som jag skulle vilja lyfta fram från Filippus liv, det är att vi kan slappna av i att allt det Gud har lagt ner i dig, Det vill han använda. När vi läser i det här kapitlet om Filippus så ser vi tydligt att det var en människa som hade en evangelists gåva. Han hade en öppenhet och han hade en känslighet för Guds ande. För att riktigt stryka under det så kan vi också påminna oss om att i Apostlagärningarna 21 och 8 så säger Lukas att de tog in hos Filippus i Caesarea och han hade 4 ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Så här är en man som förkunnade Jesus och han var med om att se saker och ting hända och han hade en evangelists gåva, står det tydligt. Men jag skulle vilja också peka på en annan sida hos Filippus som är värd att belysa. För i Apostlagärningarna 6 så står det berättas om en händelse att det blev en konflikt, en anspänning i den första församlingen mellan de grekisktalande och de hebreisktalande judarna. Och det står i kapitel 6 att man klagade över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Alltså den första församlingen hade någon slags matutdelning till människor och till församling kanske i alla fall. Och där står det att det blev liksom en obalans i fördelning där. Och apostlarna var ju med här och delade och kokade och soppar eller vad de gjorde. Men det här arbetet växer så enormt så apostlarna säger att det är inte rätt att vi ska ta bort vårt fokus från det som vi satta till, nämligen ordet och bönen, utan ni ska välja 7 stycken män som har gott anseende, fulla av vishet och fyllda av heligande. Ja, förslaget det föll i god jord. Så gjorde man det, alltså valde man ju 7 stycken grekisktalande människor. Tycker jag är ganska fint. Man gick helt och hållet på dem som kände vi är lite förbesedda här. Så valde man sådana som var grekisktalande. Så löste man den konflikten. Stefanus predikade ju väldigt frimodigt. Så led han martyrdöden. Men en av dem som var, om man får säga, församlingstjänare eller diakon, det var Filippus. Filippus hade gott heligande och gott anseende. Alltså ett gott vittnesbörd. En karaktär som bekräftades från andra i omgivningen och hade vishet. Och det här finns liksom, det är liksom 2 tydliga spår i Filippus liv som möts i hans person. Och det här är liksom att det går ut och in i hans liv. Det känns lika hemma för honom vad han än gör. För det är i andens kraft och vishet från Gud. Och jag tycker det är fascinerande. Vi tänker att kanske att vi antingen har det ena eller det andra gåvan. Det kan säga omsorg eller diakoni eller också evangelisation. Ni vet hur lätt vi delar upp det där. Men allting beror ju på att vi är ledda av den heliga ande. Och i situationen så kan det bli det. Eller kan bli det. Såklart kan det vara tydliga spår som är framträdande oftast. Men poängen jag vill dra det är att Filippus, han hade varit precis lika mycket närvarande hos människor när han delade ut maten som när han var närvarande när han delade den andliga maten, evangeliet, till den etiopiska hovmannen. Därför så kände han sig, var han hemma i det ena och det andra. Så poängen jag drar ur det här sammanhanget är att för Gud är det en enda människa värd allt. Och jag skulle önska att du litar på att allt det Gud har lagt ner i dig, det vill han använda. Och allt beror på beroendet av den heliga ande i de olika situationerna. Så tänk inte så mycket, nej men jag är inte det där eller jag är inte det där. Utan säg i ditt hjärta, Herre, Herre, jag går dit du manar mig att gå. Det är den första saken. Den andra saken är att lita på att Guds ande samverkar med ditt lilla steg så att du kommer till ett oanat djup i människors liv. När vi läser ifrån Apostlagärningarna 8 så läser vi att Guds ande samverkar med Filippus. Och i vers 29 så står det att då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till dig. Alltså anden gav en riktning till Filippus. Men när vi läser vidare så ser vi att frågan kommer från Filippus själv. Alltså anden ger riktning, maning däråt. Men Filippus är den som ställer frågan. Samverkan med Guds ande. Vi hör ibland de här vittnesbörden att jag blir manad att gå och hälsa på den och den. Eller det kanske du har ringt till någon och så säger de, tack för att du ringde, det var precis det här jag behövde prata om. Vad är det för någonting? Det är ju en samverkan med den helige ande. Du tar ett litet steg, du anar riktning, jag ska nog ringa eller jag ska ta kontakt. Du tar ett litet steg och Guds ande för det samtalet till ett oanat djup i människors liv. Mannen hade ju kommit till en gräns i sin tanke, han satt och läste. Han kom inte vidare, han anade att det fanns någonting mer här i skriften. Men han hade kommit till en gräns i sitt liv. Och det är där som Filippus kopplar ihop den här frågan med det Gud håller på att göra i hans liv, i hans hjärta. Och jag tycker det är fantastiskt när vi tänker på det. Här är en liten fråga som du kanske ställer till en människa. Det kopplar ihop med någonting som Gud gör på ett mycket djupare plan i den människans liv. Och varken du eller jag har en aning om vad som pågår i den människans hjärta. Ett litet steg som du tar och Guds ande för det till större djup. Ta en annan liten story från Skara. Det var så att jag var på väg ut med min hund och ner i parken som var ganska nära där vi bodde. Och det var en liten lätt nedförsbacke på den där grusstigen. Och en väldigt behaglig, trevlig väg att gå. Och så när jag kommer dit till den stigen så ser jag att det är någon som sitter i en rullstol. Och personen i fråga, en kvinna, sitter i rullstol. Men hon försöker inte åka på vägen. Utan hon sitter i rullstolen på gräsmattan. Har två sådana här kryckor. Och försöker hon med kryckornas hjälp skjuta sig upp för backen. Ja, hon var lite speciell den här kvinnan. Jag ser att det var hon som brukade komma till Ekumenias sommarhem i Skara. Hon hade alltid kritiska kommentarer. Hon var lite krävande och befallande hela tiden. Så det var lite så att man gick lite en omväg ibland. Vi gjorde aldrig tillräckligt, men på ett sätt var det väl egentligen inte så svårt att förstå heller. Hon hade en ganska tuff situation. Min första respons, vet vad det var? Ja, men jag har ju hunden. Jag är ju på väg med hunden. Ja, ja. Så gick jag 2-3 meter och så slår det mig bara så här. Men jag måste ju fråga henne, kan jag hjälpa till här på något sätt? Ja, det var en ganska dum fråga egentligen. Hon slet ju för hela sitt liv för att komma upp för den där lilla gräsmattan, kanten där och så. Och hur som helst så tar jag tag i rullstolen. Hon får vila lite och hon tar tag i hunden och jag drar rullstolen upp för. Och så kör jag henne hem till hennes gata där hon bor. Och någonting bara ändras i hela atmosfären mellan henne och mig. Vi hade träffats förut, så det var inte första gången. Men någonting bara träffa och hon blir glad. Vi har ett samtal. Det var inget mer som hände, men just det här blev en läxa för mig. Att ett litet steg som jag tog öppnade upp någonting mycket mer i hennes relation. Som jag tror Gud höll på med och som Gud välsignade i hennes liv. Vi bara att peka på det här att vi kan välja att inte lyssna till människors liv eller situationer. Men vi kan också välja att lyssna. Och när vi tar det där lilla steget, då gör Gud något mycket större i människans hjärta. Som du aldrig i ditt tanke och samtal kan komma åt. Jag tror det är Guds kärlek som kommer där igenom vår svaghet och vår enkelhet. För Gud är en människa värd allt. Lita på att han samverkar med dig i det här lilla steget som du tar. Den tredje och sista som jag ska lyfta fram är att våga tro att beslutet kommer på rätt ställe i människors liv. När de färdas framåt så kommer de till ett ställe där hovmannen säger sig, vad hindras att jag döps här? De kommer till ett ställe ut med vägen. Och jag tänker att det är så här för oss i våra relationer med vänner, grannar och släktingar och barn. Vi vet inte när det här stället kommer. Men det kommer ett ställe ut med vår vandring med dem när det här beslutet är rätt. Och det måste få vara inifrån personen själv. Det hade inte gått bra om Filippus hade tryckt ner alltihopa direkt ifrån början. Utan han fick steg för steg för steg och så kom han och blev inbjuden att sätta sig bredvid den här hovmannen. Men då kom beslutet på rätt ställe. Jag tycker det är fascinerande. Filippus han tar med ledning av det här profetorden i Jesaja så börjar han predika om Jesus. Och han har ju då läst det här i vers 32 så står det liksom ett får som förs bort att slaktas. Han talade säkert om att Jesus har tagit hans straff och hovmannens straff. Att Jesus blev bestulen all rättvisa. Det vill säga att oskyldig dog Jesus för de skyldiga. Och han förklarade, det står att Jesu liv rycktes undan jorden. Han blev slagen, att han blev dödad för hovmannens skull och för vår skull. Och där någonstans ut med vägen, jag liksom önskar att man skulle kunna få se den där filmsekvensen. Någonstans ut med vägen så kommer en spontan fråga ifrån hovmannen. Här är vatten. Vad hindras att jag kan döpas? Det är väl det vackraste vi kan få vara med om. När en fråga, när en förklaring av de goda nyheterna blir till en självklarhet för den som lyssnar. Då vet vi att det är tro i hjärtat. Och det är det vi vill. För då vet vi att de klarar sig. Filippus, han blir ju bara tjuff, han bara drogs bort av Guds ande. Och det säger mig att Gud lärde den här hovmannen direkt att inte vara beroende av människor. Han skulle ända ner till norra Sudan. Han var nästan finansminister. Och där skulle han fungera i sin nyvunna tro. Han hade kommit till Jerusalem och tillbe, men han var öppen. Men nu hade han en egen tro som han skulle fungera i. Han visste, han hade det inifrån hjärtat. Jag gillar den här berättelsen och jag gillar att få vara med om sådana här saker. Jag vill att vi alla skulle få vara med om det. Och känna att jag berättar om Jesus på det här sättet för jag blir ledd. Och någon berättar på det sättet. Men att vi alla får se att det är inte min initiativ utan tron som föds i hjärtat. Den blir kvar hos människor. Och jag tänker mig att mannen någonstans när han sitter där i vagnen så hör han om Jesus att han är herre, att han sitter på tronen idag. Och så förstår han att han ska möta honom. Och så blir det såklart, jag vill möta honom idag. Det blir hjärtats fråga, jag vill möta honom idag. Kan jag få döpa mig, Filippus? Vad är det som hindrar? Jag vill bekänna min tro idag. Det är det där vi tycker är så fint, eller hur? Ja, visst får du det. Vi grejar lite vatten. Och där hade Gud försett med vatten. Så det var bara, hopp, och så försvann. Och så sågs han 5 mil ner i Ashdod, Filippus. Och så gick han och predikade i alla byarna till Caesarea. Och där blev han tydligen kvar med sina 4 ogifta döttrar. Spännande, det finns att läsa om, tycker jag också. Men jag vill stryka under, och ni har nog förstått det här, men jag vill stryka under att någonstans under processen så blev det rätt tillfälle för mannen att besluta sig i sin tro för Jesus. Ha med dig det när du känner det. Det är ingen som lyssnar. Det är svårt det där med att berätta. Du är bara skickad att berätta de goda nyheterna. Bara berätta om att Guds kärlek är för den här människan. Du kan aldrig fösa någon in i Guds rike. Men någonstans under processen så blir det rätt för den människan. Det tycker jag det är värt att stryka under. Gud är stor. Och ni kan läsa Apostlagärningarna 10 så ser ni något liknande exempel. Och den här mannen han fortsatte hem och var så glad. Han var fyllt av glädje, står det. Glädje och nåd, det kommer liksom från samma rotord, charis. Nåd och glädje, det är det som är kännetecknet att den helige ande fyller dig. Det att han tar någonting och ger dig en ny glädje i det som är i ditt hjärta. Så, det som vi delar om Jesus och Guds kärlek i honom, när vi berättar om bönesvar, när vi berättar om våra tankar om livet och över vår uppgift i livet, när vi hjälper till med det som till synes är litet eller stort, när vi frågar, får vi be för dig, så kan vi göra det med den vissheten om att det fyller på den här människans skål inför Guds ansikte. Och någonstans då tippas den skålen ut över den människans liv. Och det händer det som vi alla vill. Det får ett fäste inifrån. För Gud är en människa värt allting. Våga tro att beslutet kommer på rätt ställe. Till slut. Det finns, sa jag inledningsvis, en glädje i att våga. Att liksom känna att vi är hemma hos oss själva. Att det stämmer. Det är att bejaka den du är. Och där du har fått med dig. Och där du liksom är bärare av och som vår själafiende så många gånger vill släcka och fösa undan. Bejaka det för din egen skull men också för andra människors skull. Och våra 3 rubriker var slappna av i att Gud vill använda dig i allt som han har lagt ner. Lita på att Guds ande samverkar med ditt enkla steg till större djup. Våga tro att beslutet kommer på rätt ställe. De här 3 meningarna har jag tänkt lite på, kondenserat ner, kokat ner liksom till tre nyckelord för oss att ta med idag. Och det första handlar ju då om tacksamhet. Tack Gud. Tack att jag verkligen får vara den jag är. Jag måste inte vara som han eller hon. Du har tänkt att jag ska vara sån där. Tack Gud. Och det andra handlar ju om att vila i att verket är faktiskt 100% Guds ande. För det är inte du och jag på insidan som kan göra det. Vi kan ge det där lilla vad du nu innebär. Men Gud tar det till större upp. Det ger ju en vila egentligen. Va? Känn hur det tar bort någonting från dina axlar. Och du lyfter blicken uppåt. Det har jag fått göra så många gånger i mitt liv. Och timing, det vill jag vara med om mer. Det här att få bara lita på att Gud har allt i sin timing. Den frihet i det. Allt det här handlar ju om egentligen om vardagstro. Det handlar om en tro som var dag ser upp till Jesu kors och fylls av hans ande och vet att den ande som bor i mig verkar i mig och jobbar inifrån och utåt. Inifrån och utåt. Det är andens rörelse i mig, i dig, i vår församling. Så Gud signa dig att bara ta med dig det här idag. Kanske be över det. Kanske tacka någon gång i veckan också. Amen. Jesus, vi prisar och lovar dig för exemplet i Filippus liv. Gud, jag ber att vi skulle upptäcka de där huvudfårorna i våra liv. Det där som vi, ja, som vi liksom tänker att tänk att det blev så, eller ja, det skulle jag vilja. Det där som du bekräftar i våra liv och visar oss här. Gör oss ännu mer smidiga, Gud. Att vi inte är så låsta i oss, utan vi får vara beroende av din ande här, så att vi kan ena dagen göra det och andra dagen göra det och ändå hålla kvar oss själva i den kärna som du har gett oss. Herre, vi älskar också att kunna få ge de goda nyheterna till människor. Få tala om du är älskad. Få se som den här mannen här som av något sätt hade börjat samla och hade ett uppskruvat liv på något sätt. Och ändå hade en barnatro och hade någonting med sig från första början som hade liksom runnit ut med vägen. Gud, förbarma dig över oss och fyll oss med heligande. Vi tar emot dig heligande. Vi tar emot dig heligande. Vi tar emot dig Jesus Kristus. Vi överlåter oss till dig. Far, du älskar oss och vi vill vara ljus i den här världen, Gud. Vi vill vara hoppets människor, Gud. I Jesu Kristi Nazarens namn, det ber vi om. Amen.